Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The Richest Man in Babylon av George S. Claesson är en klassisk bok om privatekonomi, skriven som en samling korta parabler med miljö från det gamla Babylon. Istället för att använda modern ekonomi eller tekniska modeller förklarar boken grundläggande principer för hur pengar bör hanteras, sparas och växa över tid. Kärnan är enkel. Men mycket tydlig, den som vill bygga ekonomisk trygghet måste först lära sig att behålla en del av sin inkomst, undvika onödiga skulder och låta kapital arbeta för sig. Boken är inte en lärobok i svensk mening, men den fungerar som en praktisk vägledning som många läsare uppfattar som lätt att ta till sig. Dess styrka ligger i att den gör ekonomiskt ansvar till något konkret och vardagligt, snarare än abstrakt. Därför har den blivit en bestående klassiker inom genren personlig ekonomi och finansiell självutveckling. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Babylon som pedagogisk miljö för tidlösa pengaregler. Boken använder det antika Babylon som en ram för att förmedla ekonomiska lärdomar på ett enkelt och minnesvärt sätt. Det är inte historisk analys i första hand, utan ett didaktiskt grepp där en rik och handelsdriven stad blir en symbol för ordning, välstånd och disciplin. Genom att förlägga berättelserna till en av den gamla världens mest kända handelsmiljöer visar Claesson att pengar inte är ett modernt problem, utan något människor alltid har behövt förstå. För en svensk läsare kan det jämföras med hur man ibland använder historiska miljöer i folkbildning, där en tydlig berättelseram gör svåra ämnen mer tillgängliga. Babylon fungerar alltså som ett verktyg för att göra ekonomiska principer tidlösa, inte som ett mål i sig. Det ger boken en nästan allegorisk karaktär, där platsen förstärker budskapet om att ekonomisk disciplin är universell. För det andra, spara först, lev sedan på resten. En av bokens mest centrala idéer är att en del av inkomsten alltid ska sparas innan pengar används till annat. Det är den princip som ofta sammanfattas som att börja fylla sin börs, och den återkommer som grund för nästan allt annat i boken. Poängen är inte att leva snålt för snålhetens skull, utan att skapa utrymme för framtida handlingsfrihet. När sparandet görs till en vana blir det lättare att hantera oväntade utgifter och bygga upp kapital som senare kan investeras. I praktiken betyder detta att ekonomisk trygghet börjar med självkontroll, inte med hög inkomst. Boken betonar också att många människor förväxlar lön med rikedom, när verklig rikedom snarare handlar om vad som blir kvar efter att utgifterna är betalda. För läsaren blir detta en tydlig motvikt till impulsköp och kortsiktighet, och därför är kapitlen om sparande så viktiga för hela bokens struktur. För det tredje, att få pengar att arbeta genom klok investering. Claesson nöjer sig inte med att uppmana till sparande, utan går vidare till frågan om hur sparade pengar ska användas. Här blir investering en central del av den ekonomiska logiken, men inte som spekulativ chansning. Istället framhålls behovet av att låta kapital växa genom försiktiga och genomtänkta beslut. Boken varnar tydligt för att följa lockande möjligheter utan att förstå riskerna, vilket gör den mer konservativ än många moderna råd om snabb avkastning. Den viktigaste tanken är att pengar som bara ligger still inte skapar mer frihet, medan pengar som placeras klokt kan bygga framtida inkomstströmmar. För svenska läsare är detta särskilt relevant i en tid då många söker balans mellan sparande, fonder, bostad och pension. Bokens perspektiv är dock mer grundläggande än samtida detaljråd, eftersom den vill lära ut själva principen bakom kapitalbildning, inte ge en specifik marknadsstrategi. För det fjärde, Arkad, Dabasir och andra exempel på ekonomisk disciplin. De berättelser som boken bygger på fungerar som konkreta modeller för olika delar av ekonomiskt ansvar. Arkad, som framställs som Babylon rikaste man, blir den tydligaste symbolen för disciplin, långsiktighet och goda vanor. Andra gestalter, som Dabasir, visar hur skuld, arbete och återhämtning kan förstås genom vardagliga beslut snarare än stora teorier. Genom att använda olika personer i olika situationer visar boken att privatekonomi inte bara handlar om kunskap, utan om beteende. Det räcker alltså inte att veta vad man borde göra. Man måste också göra det konsekvent. Den här berättarformen gör att råden känns mindre moraliserande och mer praktiska, eftersom läsaren ser konsekvenserna av varje val i handling. Det är också därför boken har fått så lång livslängd. Den gör ekonomisk disciplin lätt att komma ihåg genom exempel snarare än abstrakta regler. Slutligen, fem lagar för guld och deras varning mot dumdristighet. De så kallade fem lagarna för guld fungerar som bokens mest koncentrerade vägledning för hur förmögenhet ska hanteras. De handlar i korthet om att söka råd från kunniga personer, att undvika okloka investeringar, att skydda kapitalet och att vara vaksam mot löften om snabb vinning. Budskapet är att pengar kräver respekt, annars försvinner de lätt genom dåliga beslut. Claesson är här tydlig med att girighet och okunnighet ofta leder till förlust, medan tålamod och försiktighet skapar stabilitet. Denna del av boken har en starkt normativ ton, men den är samtidigt praktisk eftersom den sammanfattar hela ekonomiskt tänkande i några få regler. För en läsare i dagens Sverige, där många möter allt från konsumtionslån till osäkra investeringsråd på nätet, blir dessa lagar en påminnelse om att enkel försiktighet ofta är mer värdefull än avancerade löften. Det är en av bokens mest bestående styrkor. Sammanfattningsvis, The Richest Man in Babylon passar bäst för den som vill förstå privatekonomi genom enkla, tydliga principer snarare än genom tekniska modeller. Den är särskilt användbar för nybörjare, men också för läsare som redan sparar och investerar och vill stärka sina grundvanor. Boken ger inte aktuella marknadstips eller detaljerade budgetmallar, utan något mer grundläggande, nämligen en stabil syn på hur pengar bör hanteras över tid. Det gör den lätt att återvända till när ekonomiska beslut känns röriga eller kortsiktiga frestelser tar över. Jämfört med många andra böcker i genren personlig ekonomi står den ut genom sin berättarform. Parablerna gör att råden blir lätta att minnas och svåra att glömma, samtidigt som de undviker en torr lärobokston. Det är också därför boken har behållit sin status som klassiker. Den kombinerar enkelhet, disciplin och långsiktighet på ett sätt som fortfarande känns relevant, även för moderna läsare i Sverige som vill bygga trygghet, minska skuld och skapa ett mer hållbart ekonomiskt liv. Om du vill stödja George S. Claesson, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!